I dagens podd pratar jag med journalisten Carl N. som är aktuell med boken Den sista sommaren. Och det är en bok som kretsar kring mordet på den 12-åriga Adriana som hamnade i vägen för en gängkonflikt. Och hon var inte den avsedda måltavlan, men det var hon som blev ihjälskjuten. Boken handlar om den här tragedin, men också om vad som föregår och vad som kommer efter. Och det är en bok som är svår att lägga ner för att det är rappt skrivet och berättat, och också för att det är en sån ofattbar tragedi i centrum av boken. Och boken visar också hur gängens hänsynslösa krig har förändrat Sverige. Och man kommer nära både gärningsmännen, anhöriga och oskyldigt drabbade. Om detta handlar dagens podd. Du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Carl N. till Rak Höger.
Stort tack.
Du har skrivit en bok som nyligen kom ut som heter Den sista sommaren. Och det är en sån där, jag ska erkänna att jag har varit lite lågkulturell och som jag ofta är, och har lyssnat på boken. Och det har varit, så jag har liksom gått runt i soligt vårväder och det finns liksom alla anledningar till att vara på glatt humör, allting är fantastiskt sådär. Och så har jag mått piss, och det är på grund, det är ditt fel. För den här boken skildrar, har mordet på Adriana, 12-åriga Adriana, som i centrum av handlingen så att säga. Det är, man får följa med vad som föregick, vad som sker och vad som kommer efter. Och det är nästan skamligt att erkänna, men jag har liksom den här chocken som jag fick då 2020 när det sker. Den här liksom hade jag glömt av lite grann. Så du återaktualiserar den, men jag tänker ändå ställa frågan. Jag förstår varför man skriver. Det är en jättebra bok, och om man inte orkar läsa den fysiskt så är det en jättebra inläst, ljudboken är jättebra. Men jag ska ändå ställa frågan varför du tyckte att den här boken behövdes?
Av flera anledningar. Jag började tidigt på den morgonen då Adriana sköts att skriva artiklar om det, och fick mängder med mejl från läsare som var i chock och var upprörda. Det var ju ett nationellt trauma. Men det som jag reagerade på att var så många som frågade sig vad hon gjorde ute sent, snarare än ställde sig frågan varför det sköts på allmän plats överhuvudtaget. Och det där hängde kvar i mitt huvud, och jag har skrivit om brott och straff under många år, och jag har skrivit om vissa av de här personerna tidigare i olika sammanhang som blev aktuella i det här ärendet. Så när det hade gått typ sommaren 2022 så började jag med arbetet. Jag tänkte att dels är det ett tidsdokument över hur Sverige har förändrats under de senaste 10-15 åren med utveckling med gängvåld, och sen vill jag också då, ja, skildra det nationella traumat och vad som hände sen. Så att det är utgångspunkt i mordet på Adriana, men det är liksom, man får förhoppningsvis en kontext om varför det blev så här också med gängen.
Jo, det får man. Och det som är chockerande såklart, det var ju samma chock som vid liksom terrordådet på Drottninggatan där en flicka dog. Och på grund av sociala medier så fick man se, om man höll på att kolla och leta vad som skedde och så, så fick man se alldeles för mycket av det. Men det var just det här att vi har ju haft ändå en blivit invaggad i tron, skulle jag säga, delvis av politiker, att tänka att oskyldiga drabbas inte. Alltså du behöver inte tänka. Och du har med en intervju med en tjej vars kusin blir ihjälskjuten för att de misstar honom för han är fysiskt lik en som är med i organiserad brottslighet. Precis. Han är inte involverad. Men när hon då får komma till en terapeut när hon har PTSD då säger terapeuten med liksom, så här, höjden av empati får man verkligen ironiskt sagt av mig. Du behöver inte vara orolig för du är ju tjej.
Mm.
Vilket ju blir en, i den här kontexten blir en liksom morbid sak att säga på många sätt. Men det var ju, om man ska till terapeutens försvar var det ju någonting då som vi alla hade fått höra många gånger.
Ja, precis. Och precis det mordet som du beskriver som genomfördes hösten 2018, det har ju också, det är inom ramen för en konflikt som ja, Adriana hamnar i så småningom. Mm. Så att, men det är exakt som du säger att det här är en person som skjuts, en man, ung man som är lärarstudent som jobbar extra på apotek som skjuts ihjäl med minst 12 skott i ryggen med ett automatvapen för att han till utseendet liknar en gängkriminell. Och så går hans kusin bredvid honom och hon blir också, hon är nära att träffas med. Men jag håller med dig, det är svårburet rent för att, och vi har även sett det här. Det senaste, förra årets våldsvåg så drabbades tredje person i väldigt hög utsträckning. Att det har blivit fler som, vill jag påstå, som drabbas som inte har någonting med konflikten att göra. Alltså risken är förhållandevis så liten men det händer och det är fler och den har liksom ökat även från låga nivåer så att säga.
Jag tänker att vi ska komma in närmare i boken men jag... En tanke som uppstår här är ju också att en anledning till att det inte sker är också att människor undviker vissa personer som de tycker ser farliga ut. Man begränsar sig själv till att röra sig, man är inte ute, man är inte i vissa områden. Om människor inte var rädda för att drabbas. Hur många skulle drabbas då? Alltså det är statistiken här som man till exempel vet Morgan Johansson då som var justitieminister 2018. Han sa det liksom att nej men det är liten risk att oskyldiga drabbas eller tredje man drabbas. Och den statistiken man utgår från det är ju den statistiken där människor så att säga har tagit höjd för att det är farligt med vissa människor. Det är farligt i vissa områden. Det är farligt. Eller vad tänker du kring det där?
Ja, så här. Risken att bli ihjälskjuten är väldigt liten. Men alla drabbas ju på ett eller annat sätt. Och, alltså, oavsett, det är precis som du sa, att man kanske begränsar att man inte vill röra sig i vissa områden. Alltså gäng, de bygger ju mycket på hot. Alltså den här att de har ett hot som kapital. Och jag kan ta ett exempel. Under arbetet med min bok så var jag bland annat i Vårby ett antal gånger för jag ville själv se de här olika platserna. Så att jag var där med en bekant och jag körde en nyare Volvo kombi, mörk. Parkerade, gick ut och tog några kort och, liksom, och min bekant sa att det känns som att vi är iakttagna. Och jag sa liksom nej, det var mitt på dagen och det var liksom ljust och soligt. Det trodde jag, så att det tror jag inte på. Sen åkte vi en bit och åkte in och tittade på en mordplats och då körde upp en bil med unga killar, gick ut, tittade på oss, tände en cigarett och min bekant väste, kör för fan. Så att då åkte vi, började åka ut och så fick vi en annan bil som lade sig precis efter oss och ja, eskorterade ut oss mer eller mindre.
Mm.
Och då bollade jag med en polis jag kände och han liksom sa det att de trodde säkert att ni var civilpoliser liksom ville markera och för att knyta an till din fråga, det här var ju inte inget hot uttalades och inga föremål syntes, men ändå var det ju en, vad ska jag säga, man hajade till av den upplevelsen för det är ju uppe, man ska ju kunna få gå vad man vill i det så att säga offentliga rummet.
Men det där är en sån där sak som jag tänker också jag kommer ihåg diskussioner med en äldre släkting om just sådana här saker. Och då, det här var ju mina sena tonår i Göteborg. Och då var jag liksom så här helt på det klara med vart jag och mina kompisar kunde röra oss. Utan att riskera att hamna i bråk. Och han tyckte liksom, vadå? Ni överdriver, ni har konstiga fördomar. Men man kan åka var som helst liksom. Och då åkte vi till, jag tror vi satt i bilen då, vi var typ i Stockholm den gången, och då tror jag han liksom, vi körde ut till Rinkeby och gick ur bilen för att han ville bevisa för mig att vi absolut, det finns ingenting konstigt liksom. Och det var ju så här, det var ju, min upplevelse då, det här är kanske inte korrekt, men det var ju liksom att alla undrade, det var så här 100 personer som vände sig om och tittade på oss. Vad gör de? Alltså så här, jättekonstig. Jag känner inte att han lyckades inte bevisa att jag hade fel. Men då har man ju internaliserat just det här, det du säger, att det egentligen inte stämmer. Vi vet att det inte stämmer på något sätt. Men det är ju någonting som flera journalister än du har varit med om också. Och det var ju ett amerikanskt filmteam som blev attackerade och det filmades. Och det har skett liknande incidenter som har varit mer dramatiska än det. Det du var med om var på något sätt bara att vi ser dig. Så här, håll dig i skinnet och dra ungefär. Liksom tyst kommunikation. Men är det här någonting som liksom, i arbetet med boken, du har ju pratat med många som har varit involverade på olika sätt. Har du upplevt att du kände dig så otrygg? Behöver man tänka mycket så när man arbetar som journalist mot den här typen av miljö?
Ja, nej, jag har inte känt mig otrygg, men alltså man, och jag är inte särskilt rädd, men däremot finns det situationer man är betänksam, så att säga. Och just där du pratar om den här händelsen som jag var med om i Vårby, jag har ju skrivit ett avsnitt i boken där man spelar in en rapvideo på allmän plats. Bland annat i ett bostadsområde i Västerås. Och där det bor säkert hundratals människor i lägenheter runt omkring. Och det här gänget står och är beväpnade. Och det som är slående där är att inte, man ser inte en enda av de så att säga, situationstecken vanliga människorna. Utan det är som det här gänget verkligen dominerar området. Och jag pratade faktiskt med en åklagare om den här scenen som sa att åklagaren själv kanske inte skulle liksom, ja, vilja lägga sig i det här eller ja, gå ner och säga till. Hon hade absolut förståelse för de boende, liksom, att man tittar åt ett annat håll. Och det är ett liksom, det, under arbetet med den här boken till exempel, det fanns ju flera vittnen som var på McDonald's där drönarna sköts ihjäl, och polisen hade ju enorma svårigheter att dels få tag på dem och sen få dem att prata. Och det är ju inte, det är människor som bara stannar till vid McDonald's. De kanske inte ens bor i sådana här områden, men de ändå vill inte prata. Mm. Och det beror ju på att man är rädd, helt enkelt.
Det märks att jag inte är journalistutbildad. För grundstorien här är mordet på Adriana. Och nu har jag liksom förutsatt, det är för att jag precis har läst boken och läst om saker som jag själv skrev då och sådär. Men som bara ta, vem var Adriana och liksom, hur kom det sig att hon befann sig där hon gjorde? Vad är bakgrunden där?
Alltså hon beskrivs som en helt, helt vanlig tjej som är på väg in i de tidiga tonåren. Gillade liksom spela in små videos, gillade kompisar, älskade hundar. Och den här helgen hade hennes mamma var utomlands på en semester och hennes pappa, de var separerade. Hennes pappa jobbade natt så att hon var hemma själv och hade kontakt på sociala medier med kompisar. Och mitt i natten då så tog hon sin hund och åkte och träffade kompisar. Mm. Och sen blev de hungriga och då ville Adriana bjuda på hamburgare, så då åkte de till det här McDonald's. Så att, ja, hon ville helt enkelt umgås med sina vänner och bjuda dem på hamburgare och hamnar mitt i det här.
Och de involverade här är, det är två nätverk som man får följa med hur konflikten startar. Det här är inte liksom den första konfrontationen mellan dem, utan det här är en lång kedja av händelser där människor skjuts ihjäl på båda sidor. Och någonting som är slående här också, det är det nya man pratar om. Det är att man går på familjemedlemmar till de här männen drabbas återkommande. Och det är en råhet i det som är som är slående, liksom att man en av dem som dömdes för mordet, Michael, hans fru blir skjuten i huvudet vid ett tillfälle. Men vilka är de som skjuter, och vilka är det som blir skjutna på i den här situationen då? Eller som de är ute efter, de som skjuter?
Ja, det är ju en, vad ska man säga, att det här med gäng av sin natur är ju rätt komplext och rörigt. Det är många personer och det är många skeenden, och de byter lojalitet och så vidare. Men det finns en grundkonflikt mellan två killar som växte upp i Vårby och som har utvecklats genom åren. Michael som du pratade om, och Shihab som är känd som ledare för Vårbynätverket. Mm. Och just den här natten så är Michael och några av hans gruppering på jakt efter personer i Vårbynätverket. Man har fått information att de ska befinna sig i stan, och då är de man är ute för att skjuta. Sen hittar man inte dem. Däremot hittar man två andra personer som är till en annan gruppering som är allierad med Vårbynätverket. Så då skjuter man efter dem istället. Båda de klarar sig oskadda fysiskt, men istället då skjuts Adriana ihjäl.
Just det. Alltså på något sätt så är det, du får ju fram där i boken en mänsklighet hos de här två som blir beskjutna, som jag är liksom, det hade varit skönt att slippa läsa om den, för att det är lättare om de bara är monster, såna här människor. Men båda de här personerna blir väldigt skärrade av att Adriana skjuts, och de är på plats. Och en av dem ringer till 112 och sätter tryck på Adrianas, som blir skjuten i lungan, sätter tryck där för att hindra blödningen. Och den andra personen, när polisen kommer till platsen, så skriker han på dem, liksom ganska uppenbart påverkad, att han hjälper henne för fan ungefär liksom, och är liksom väldigt påverkad. Så att det var ju någonting, alltså chocken som hela samhället upplevde verkar även ha funnits hos de här personerna, i alla fall där och då. Men vad händer sen, alltså efter det här mordet, om man tänker i de här grupperingarna, hur påverkas konflikten av det som av mordet på Adriana? Är det någonting som liksom påverkar dem som var tilltänkta måltavlor? Alltså vad hände sen, så att säga?
Ja, det är som du säger. Alltså det filmmaterialet, det larmsamtalet, de är ju väldigt chockade och försöker ju rädda livet på henne. Samtidigt, en av de här killarna som blev beskjutna sprang ju i riktning mot där Adriana stod och drog med sig automatelden mot henne, så att säga. Men efteråt, de här som sagt är allierade med Vårbynätverket, så att man planerar helt enkelt en hämnd, och vilket sker en dryg månad senare när man skjuter tillbaka. Så att båda de här som blev beskjutna med McDonald's, de är ju också dömda nu till långa fängelsestraff för de här mordplanerna. Det är så man på något sätt hanterar det här i den världen. Det som gör också att i den världen, det verkar vara en hel del som tyckte att Mike över gränsen också, liksom alltså i gängvärlden, man skjuter ihjäl en liten tjej. Att många som blev väldigt upprörda där också. Och jag har ju med ett avsnitt, den killen som sedermera handlade, han köpte mordvapnet utan att veta om vad det hade använts till, och när han fick reda på det lång tid senare så mer eller mindre bröt han ju ihop och erkände, och han har även bett familjen om förlåtelse, vilket också är väldigt ovanligt i de här kretsarna.
Och Adriana då, du tar upp just det här att många, och det gör du nu, gör du i boken och det gör du nu också, det här att, men vad gjorde hon där? Jag kommer också ihåg det här väldigt tydligt, att vad gör liksom. Och du tar upp ett citat från Flashback, men det ska jag säga att det är väldigt många andra än Flashback användare. Det var bara att det var väldigt tydligt citat som jag tyckte, liksom, som många andra sa också. Det var, vad gör ens en 12-åring ute klockan 3 på natten? Och vad tänker du, varför var det här en källa till, alltså varför var det här någonting som folk sköt in sig på?
Ja, det är faktiskt en god fråga och jag har viss förståelse att man kanske instinktivt tänker det. Men samtidigt, jag har sett det liksom rätt nyligen på nätet, sitter vuxna personer och diskuterar liksom vad hon borde ha gjort och inte gjort för att inte bli ihjälskjuten på öppen gata. Alltså, visst, det är inte bra att ett barn går och smiter ut på natten, men det är inte det som är problemet och det är inte där skulden ska läggas. Jag pratade med en av utredarna som jobbade med mordet på Adriana. Och som vaknade upp en helg och dagen efter upptäckte att den här personens barn hade smitit ut på natten mitt i sommaren för att spela fotboll. Och blev helt iskall när det här hade ingen aning om det. Så att det, jag tror att man kanske tänker att det händer inte mig, det händer inte mina barn. Men alltså barn gör saker som inte är helt genomtänkta, men det är liksom, det är i alla fall det är inte där problemet ligger. Det ska inte ligga där. Och det är likadant vid det här tillfället vid McDonald's. Man öppnar ju eld med två automatvapen. Bara det ena klickade. Och man använde ytterligare ett vapen. Så att, och det fanns en massa människor där. Bland annat Adrianas kompisar. Så att det är fruktansvärt det som hände. Men det kunde ha blivit ännu värre så att säga.
Varför äter man snabbmat klockan 3 på natten? Då ska man ju sova. Man ska inte äta snabbmat. Alltså det är så här. Det är ett sätt. Tänker jag också så här, min spekulation att man skjuter bort risken för att man själv är duktig på något sätt. Att mina barn de ligger och de sover för jag har koll på dem. Och det blir på ett sätt att liksom lägga skulden hos offret någonstans. Och kanske känslan av att återfå kontroll över tillvaron eller någonting.
Ja, då kan man ju också, om det här har blivit ännu fler att träffas, då kan man ju fråga varför jobbade vissa på McDonald's för den tiden? Varför det var två män som hade stannat till för att äta? De var på väg och skulle hjälpa en annan vän men snickra på en uteplats. Liksom. Varför var de ute och skulle hjälpa honom? Alltså eller att de här kulorna försvann ju liksom över södra Stockholm. Kunde ha gått in i bostäder. Alltså det blir resonemanget. Liksom, jag tycker inte det håller. Utan, jag ser det så här att varje kula som avlossas på öppen gata med ett illegalt vapen i Sverige är ett misslyckande. Det borde inte vara så.
Precis. Jag tycker det är generellt en reaktion när människor drabbas av saker. Det kan finnas ett sånt stråk som är väldigt osympatiskt. Och det är just att man tycker det är jobbigt att tänka sig att det kan hända vem som helst på grund av samhället eller på grund av faktorer utanför ens egen kontroll. Så då säger man liksom att om någon får en hjärtattack så säger man... men han stressar ju så mycket eller så där, och så behöver man inte, eller han dricker ju så mycket kaffe eller något sånt där, och då behöver man inte tänka på det. Någon drabbas av cancer, men han har väl alltid druckit lite mycket eller så behöver man inte känna att det är synd, eller man behöver liksom, då kan man så här på något sätt stänga in den känslan. Så är det med Adriana här då liksom, att så här, men hon var ute klockan 3 på natten, hon borde ligga i sängen, vilka oansvariga föräldrar. Men om man vet något, alltså om du är någon som pappan arbetar som ordningsvakt, människor behöver jobba, människor har inte alltid en sån tillvaro som tillåter den att ha stenkoll på sina tonårsbarn. Hon var ju 12 år, men liksom på väg in i den typen av, man testar gränser lite grann och mer autonomi och sådär. Han kunde inte, skulle han ha liksom sagt upp sig från sitt jobb för att hon var 12 år? Det är liksom, det är ett hjärtlöst sätt att prata på, tycker jag.
Absolut, och man kan ju fundera annars. Michael då, som är dömd nu till livstidsfängelse för mordet på Adriana då, vid det här tillfället så var han formellt misstänkt bland annat för att han har hanterat två illegala pistoler men satt inte häktad. Och det fanns ytterligare brottsmisstankar, och där kan man ju fundera också på varför var det så liksom.
Varför var han ute? Det är kanske är en rimligare fråga.
När man misstänks för att de ändrar ju, man skärpte straffet för grovt vapenbrott, om det var vid årsskiftet 2017-2018, och då var det ju lite det här från politiskt håll att om man grips med en illegal pistol så sitter man inne i minst 2 år. Men jag har hittat ett antal fall där det inte är så enkelt, utan det handlar ju liksom om, hade man vapen i sin omedelbara närhet, låg det i ett förråd, alltså det är inte riktigt exakt som man torgförde det, Och det här fallet
det här är något som du tar upp flera gånger med honom, att han flera gånger också stannas i bilar med andra människor där det finns skarpladdade vapen. Men domstolen gör en bedömning att det går inte att knyta honom till pistolen. Och då har du, alltså som lekman, jag förstår att lagen måste fungera på ett annat sätt, men som lekman så känner man en otrolig frustration. För det är så uppenbart att här är deras vapen, det är hans vapen. Men det är såklart att du måste kunna knyta personen till det. Och, men då har han ju kommit undan flera gånger från situationer då. Så han borde ha suttit inne vid det här tillfället, skulle man kunna säga.
Ja, flera poliser som har, och andra som har pratat, hade systemet fungerat helt perfekt så hade Adriana varit i livet.
Jaha, det har varit någonting som du har, när du har pratat med poliser och åklagare om det?
Absolut.
Och vad är det just Michael och vapenbrott som de tänker då på? Eller hur,
han var också, han var vid det här tillfället också misstänkt för ett, om jag inte missminner mig, ett grovt rån också. Men var på fri fot, och de skriver även det i hovrättens dom, så finns det en formulering. Hovrätten kan inte heller säga exakt vem av de här i bilen som höll i vapnet som dödade henne. Men de skriver, om det inte hade varit för Michael så hade den här skjutningen knappast kommit till stånd. Alltså att det hade inte varit för honom så hade inte det här skett. Det är så man formulerar det.
Det här är också någonting om att stanna kvar vid mordet på Adriana. Du har en formulering i boken som jag stannade upp vid och liksom fick pausa lite då när jag var ute och gick, för att det var väldigt drabbande på flera sätt. Du skriver, och det här är då när man fortsätter göra, det är dagen efter tror jag, och polisen är där och undersöker, men McDonald's är öppet. Så här skriver du: vid drive-in syns fortfarande mörka fläckar på asfalten. Bredvid rullar bilister in för att beställa mat. Och det är lite som en sån här japansk haiku, där man, för det är någonting fruktansvärt som har hänt. Ett nationellt trauma, framförallt ett trauma för Adrianas familj och sådär. Och samtidigt så bara fortsätter liksom allt som vanligt. Och det är väldigt svårt på något sätt att acceptera att det är så, tycker jag, som läsare. Att det är så det är med människor överlag. Att vi bara... Och jag kände också då att det drabbade mig lite extra för att jag... Eller just när jag läste det här, för att jag insåg att jag inte tänkt så mycket på det här de senaste åren. Som jag borde ha gjort. För det hände andra saker. Mm. Men just det här att allting bara fortsätter som vanligt. Stämmer det, eller har det här fått... det här mordet, om liksom fått konsekvenser för politik, för polis, alltså för har du kunnat se det?
Alltså jag tror många blev väldigt berörda av det och hoppades på något sätt att det här kanske skulle bli en vändpunkt på något sätt, att de här även i gängkretsar upptäckte att det här har gått alldeles för långt nu, men det blev ju inte så, eftersom den månaden var väl den mest våldsamma, alltså augusti 2020 var det mest våldsamt det året. Och vi bara tittar på förra året, alla de här skjutningarna. Sen är det lite som du säger, alltså så här är det också, att eftersom det sker rätt mycket i Sverige, vi har många skjutningar, vi har många sprängningar, det händer mycket, så blir det på något sätt ett flöde liksom, att det kommer något nytt, att det åker ner i det. Men det är som jag var inne på lite i början, att man alla drabbas ju. Jag har en scen, jag har skrivit en del av den scenen, men man skjuter efter några och sen går det in kulor hos barnfamiljer, och då läste jag något förhör där att ett barn i den här fallet, de var inte måltavlor eller någonting, utan det var kulor som bara gick in i deras lägenhet. Och något av de barnen som inte vågade gå in i vardagsrummet på sitt hem i över ett år på grund av det här. Och det blir ju inte ens en notis, alltså, men ändå, de som drabbas i direkt eller indirekt, alltså det får sådana stora konsekvenser samtidigt som det sker så mycket, som att, så att jag tror att visst, många blir påverkade av det här, men sen händer ytterligare grejer som, ja, det blir en vardag på något sätt.
Och det här är, finns ju också en, såklart en skiktning i hur påverkad man blir. Du har med, jag glömmer av exakt vem det var, men det är en tjej som bor, om det är kusinen till den mördade, han som mördes för den fysiska likheten med den yngre, men då, jag tror det är hon som säger liksom att vi bor, att, det var, att folk blev chockade när Einar, rapparen Einar blev mördad för att det var Hammarby Sjöstad. Och då tyckte folk att åh, vad fruktansvärt, och det var fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Men hon hade en annan poäng också, och det var att, men varför blev ni inte lika chockade när det sker här i Vårby, eller när det sker i de här områdena? Och att det blir då som att, ja ja, de sköter sig själva där på något sätt. Vad tänker du om det? Alltså den reaktionen, är det någonting som du har stött på mycket i de här sammanhangen, eller?
Nej, men jag tycker hon har en rätt stor poäng där faktiskt. Ja, jag tror, nu tar jag det i minnet, men hon säger att det som hände Einar, eller den skjutningen, det har vi i förorten varit med om i många år, liksom, att det skjuts. Men, och jag pratade också med en tjej som var, de håller ju ett blomtåg till Adrianas minne varje år den 2 augusti. Så jag pratade med en tjej som var där och visade respekt, och hon sa det i förbifarten att det var bra liksom, naturligtvis. Men hon hade en vän som hade blivit skjuten i Alby, och det pratar ingen om längre. Jag tror det är också lite, man ser det senaste året.
Jag ska bara säga att han heter Shayan också, han som blev ihjälskjuten. Bara så man får med hans namn också, att han inte bara är glömd.
Nej, absolut. Men jag tror också det har blivit lite, men jag har ju sett också att det här våldet har flyttat in. Alltså det sker också i villaområden. Vi hade i södra Stockholm hösten förra året där man sköt två kvinnor till exempel i en villa liksom, och det sitter ju en, om man är 16 eller 17 år misstänkt för det, alltså det blir det kommer in även i mer väl bemedlade områden, och jag kan ju också skjuta, det blir ju också så när en av de här då, Hassan, som är dömd också till livstid för mord på Adriana, han, när han greps till exempel så bodde han ju i en bostadsrätt i Hammarby Sjöstad.
Just det.
Så att det blir också att de personer i den miljön flyttar in, det, då tar det med sig våldet. Det är ju... Sen är det också, jag har med på slutet en scen som jag tycker är lite talande i det här blomtåget som till Adrianas minnet. Sommaren 2022, en dryg månad innan valet, så gick det omkring ett tiotal riksdagspolitiker gick med i det tåget, och förra året var det en.
Just det. Det här är ju det äckliga också med politik. Nu är alltså, jag är politiker adjacent, men jag är inte politiker själv. Men, och det är ju när man har ögonen på sig, när saker och ting är uppmärksammat, då finns det ofta många politiker där. När det inte längre kan ge lika mycket tillbaka till politiken, då försvinner de. Och det är liksom, man går, det är som svedjebruk liksom, man går vidare till nästa händelse som kan ge uppmärksamhet åt en själv. Men det här är väl också så där, när man har skrivit om de här frågorna, alltså om gängvåld och kriminalitet, och sagt vi måste ta det på allvar, i alla fall när jag har gjort det. Nu jag är ju, har ju en annan roll än vad du har. Du är ju en riktig journalist liksom, som skriver och bevakar och skriver nyheter och, liksom, och gräver. Och jag har haft en kommenterande roll. Men då har det ofta tolkats som att man vill sätta dit de här områdena också. Så att det blir, å ena sidan, ni bryr er när Einar dör då. För han var etnisk svensk då. Eller liksom svennebanan sådär. Men ni bryr er inte när det sker i andra områden. Och jag tror att det finns en, tror att det finns visst fog för det. Å andra sidan så har man ju, när man lagt fokus där, så har det ju ofta blivit såna här debatter att man använder den frågan, att det är för att man vill svartmåla då, för att det är många med utländsk bakgrund det handlar om. Så det har ju varit en, det är lite dubbelt det där också, att man, damned if you do, damned if you don't lite grann. För att om man lägger mycket fokus på på de här frågorna så är det också så att många av dem har utländsk bakgrund som är förövare. Å andra sidan så är många av offren och de som står riskerar att drabbas i allra högsta grad, i störst utsträckning, är också människor med utländsk bakgrund. Så om man vill vara fullblodsrasist så blir det ju väldigt komplicerat då, för att ofta offren också har utländsk bakgrund och då passar ju inte det in i agendan i så fall. Så det är väl en sån här en komplicerande faktor här, att det har varit en svår diskussion länge att ha, för att folk har satt in det i en sån här som en proxyfråga till migration, integration, vara emot invandring och sådär. Har det där varit något som du har påverkat dig i rapportering om såna här frågor, eller är det där mer en sideshow för dig?
Alltså sideshow. Jag är ju i min bok, alltså man skriver enskilda artiklar liksom, nyhetssändelser, så är det ju mer vad som man säger straight vad som har hänt liksom, det går snabbt. Jag har ju försökt ta liksom ett större, den har ju tagit tid boken, jag har försökt ta ett större, jag har utgått från det som hände Adriana och den här mångåriga konflikten och försökt titta på den och vad den säger om samtiden. Och det jag kommer fram till, och det är ju ingen nyhet heller egentligen, att det är väldigt komplext. Alltså det är väldigt, väldigt komplext varför det har blivit så här. Och jag har ju försökt titta på ett antal av de här mest drivande individerna. Och då är det ju väldigt spridda skurar. Liksom. Någon som gick ur naturvetenskapligt program på gymnasiet med höga betyg. En kille som spåddes en internationell fotbollskarriär, spelade med pojklandslaget. Det är en liksom pojkdröm som många inte ens i närheten av. Han hade det. Sitter nu dömd till ett långt fängelsestraff, och någon som väldigt så här driven som entreprenör. Mm. Så det är inte så enkelt. Sen tror jag också liksom att
det är inte så enkelt som att det bara är så här knäckta killar som saknar alla framtidsutsikter. Nej, och därför vänder de sig till brottslighet.
Nej. Och jag har ju också, jag har ju haft kontakt och ställt frågor till ett tiotal personer inom gängmiljö, varav i varierande grad har de svarat, och en kille skriver det, eller sa det till mig, att han valde själv det här livet. Att han började med bilstölder, sen började langa knark, och visst, pengar betydde en del, men det var själva ruschen, alltså spänningen, kickarna, som gjorde att han helt fastnade för det här. Mm. Och han menade att han hade en fin uppväxt i, ja, i något radhus med föräldrar på Västerort. Och det där tror jag lite också där i debatten, man har haft liksom lite anslaget det här med att satsa socialt, vilket man har gjort väldigt mycket. Alltså, ibland låter det som att man inte har satsat särskilt mycket socialt. Det har man gjort. Man har satsat enorma sociala resurser. Men frågan är liksom, vad gör man åt de individer som väljer det här livet? Som verkligen vill ha det? Det är det som jag tycker är... Jag har inget bra svar på det, men det finns personer, påstår jag, som aktivt väljer livet.
Och det är väl det här som är problemet med många av de här. Om du stöter på någon som verkligen vill någonting, så funkar ju inte de här sociala insatserna funkar ju bara om du ingår i samma sociala grupp enligt den här människan. Det vill säga, är det här någons åsikt som jag behöver respektera eller behöver ta in, eller är det här bara liksom en vad kallar man det, en outgroup på engelska? Då har du liksom inget inflytande. Och många av de här människorna som du tar upp, de verkar befinna sig i, vissa av dem befinner sig i gränslandet här ändå. Att när du pratar med poliser, att de, ja men det här var en schysst kille, eller han var rolig. Alltså de har inga illusioner vad det verkar, men att det har funnits en människa där också. Som det finns ändå någon slags hopp om ibland. Som sen kommer på skam. Och då tycker man ju såklart som utomstående att de var naiva ni var. Men det är ju lätt att säga när du inte har sett någon växa upp heller, eller och pratat med dem och sett öppningar som sen kanske stängs och sådär. Men man får ju lite, när du skriver här, då är det ju, då får man ju en lite hopplös känsla, för det är det som är storyn här också. Det här, vissa av de här människorna i alla fall, tänker man, de borde ha låst in honom när han var 3 år och slängt bort nyckeln, för då hade man ju sluppit de här grejerna. Men det vet man ju inte där och då med de här människorna.
Alltså, där man kan, om man tittar på de senaste 15 åren, alltså det är ju... Och det är inget nytt heller. Rättssystemet har inte varit anpassat för den här typen av brottslighet. Det är därför att människor har kommit relativt lindrigt undan. Att man har blivit gripen med pistol, hört till ett gäng, så går man ut och ande på. Jag har ett exempel i boken. En polis som grep samma kille med några månaders mellanrum beväpnad, och han gick ut båda gångerna och polisen sa det. Jag tänker, det här är helt sjukt. Alltså det kan gå till så. Men jag tror också att det handlar om, jag tror det handlar om att det tog ett antal år för myndigheter och för samhället att det, att få det här att sjunka in, liksom vilken, hur stor problematiken var. Alltså rent mentalt, att man, när det började dra igång, det har ju de senaste 10-15 åren det har blivit värre. Jag tror att det tog något år innan myndigheterna började förstå det här, hur allvarligt läget var. Och det är ju liksom alltid lätt att vara efterklok, men hade man kanske höjt straffet för grovt vapenbrott tidigare så kanske det hade bidragit till viss del. Men det är ju som sagt, ja, det är svårt att ta ett helhetsgrepp på det, men Sverige sticker ut liksom i...
Ja, jag tycker att det finns ett antal skyldiga i det här, så att säga, i senfärdigheten. När Danmark satte igång sina hårdare tag mot gängvåld och organiserad brottslighet, framförallt från och med 2009 med Bandepacken, det var det första, då fanns det en möjlighet. De tendenserna fanns i Sverige då också. Och man hade kunnat fatta andra beslut med en annan politisk... men då var det just det här att det var känsligt med de här frågorna av andra skäl. Man tyckte att det var liksom en SD-fråga. Man tyckte att det var, hade en tråkig ton, och det var andra frågor som var mycket viktigare då. Men jag tänkte gå vidare bara till, för du, tyvärr så missade jag, vi spelar in det här på internationella kvinnodagen 8 mars på fredagen. Men igår så hade du pressrelease för boken som jag tyvärr missade. Hur var det?
Alltså jag tyckte det var väldigt bra och värdigt. Jag sa tidigt till, alltså generellt om en författare släpper en ny bok så brukar man ha en releasefest och det är lite festligt, och det sa jag direkt, det vill inte jag ha, för jag tycker att ämnet är alldeles för tungt. Så att då bjöd jag in ett mindre antal som på olika sätt har bidragit till boken. Pratade allt från poliser och åklagare till även anhöriga. Så Adrianas mamma, moster var där, och även jag skriver om en kille som heter Emil som sköt sig ihjäl samma år. Som Adriana, hans mamma var där också. Så berättar jag om arbetet med boken och varför jag skrev den, och sen pratade vi och olika gav sitt perspektiv på hur de gjorde för att försöka få ett bättre samhälle. Adriana och Emil kommer ju inte tillbaka, men jag tror att det är klokt ibland att utbyta erfarenheter och hur man kan göra saker bättre.
Det är ett annat grepp där också, att anhöriga får vara med på bokreleasen och prata. Annars är det liksom som någon slags råmaterial för en sån som för mig till exempel, som är på längre distans än vad du är från det här, så blir det så här, man läser och så bygger man upp sin, man försöker skildra någonting och sen går man vidare till nästa grej. Men att höra dem prata, inte bara exakt i samband med det som sker, utan även vad har de tänkt? För det har gått ett tag. Vad har de tänkt och vad gör de nu? Tänker jag är värdefullt också. Att jag liksom
Ja, absolut. Och jag har ju försökt, eller jag har ju det hela min bok, som jag ser det, ett stort anhörigperspektiv. Alltså verkligen försöker, jag kommer aldrig kunna sätta mig in, eller jag kan inte sätta mig in hur de känner och upplever det. Men det blir ju ett livslångt, sorgen är ju... Det går ju inte över. Liksom. Man kanske kan hantera det, men det går inte över. Men jag har försökt skriva fram det. Liksom, hur länge och hur djupt man påverkas av att få en anhörig ihjälskjuten. Att jag vill liksom lyfta att det, och det är människor vi pratar om någonstans. Alltså det där kommer en artikel ibland, kanske är en halv dag uppe på, och sen åker den ner i flödet. Men någonstans bakom där finns det människor, en familj, ett livslångt trauma. Och jag vill lyfta, det var viktigt för mig att få med det här anhörigperspektivet och skriva ut väldigt mycket hur de känner och tänker, även när det har gått lång tid efter dådet.
Emil har vi ju inte pratat om någonting nu, men det är ju en central person i det här skeendet. i boken. Och han är ju, ibland om man läser kanske bara en nyhetsartikel eller någonting, så skulle han inte vara någon som jag i alla fall. Alltså det sätter inte igång min empati. Adriana gjorde ju det, vi är ett barn och det är liksom så här, uppenbart någon som är vid sidan. Men Emil då, han är en person som har, han är flera saker. Han har liksom ett vanligt liv så att säga. Han är inte en liksom yrkeskriminell i det avseendet. Däremot så är han vän med yrkes, han är vän med Michael. Han är, och därför så hamnar han i situationer också. Det är klart att man har ett eget ansvar. Men det gör också att det blir, när man läser det så blir det plötsligt att den här personen som kanske bara är, en person blir skjuten i en bil, så tänker man, ja, han satt i den bilen, det är ju en yrkeskriminell. Men när man läser och får reda på liksom hans relationer med sin mamma, syskon så här, då får du ju en helt annan bild också, att på begravningen var det ju många, jättemånga andra människor som har en helt annan relation till honom. Jag tänker, och det säger också någonting kanske om hur komplext, det du sa förut, det här som är en cop-out när det är akademiker som säger det så här, att det är komplext. Men det är inte så enkelt alltid att veta vem som är en ond människa fullt ut. Så där. Och Emil då, han blir ihjälskjuten, men varför blir han ihjälskjuten?
Ja, alltså i polisen kopplar, han ser inte att han är gängkriminell, utan han känner ju Michael, och den här aktuella dagen så kör han Michael, och då helt enkelt blir han blir ihjälskjuten när man skjuter efter Michael istället. Men det, som sagt, det hans, Emil klassades inte som gängkriminell och kände ju liksom folk i olika led, olika personer, och Michael var en av dem.
Mm. Han var inte bara på fel plats vid fel tillfälle. Han hade vänner som det är farligt att ha, helt enkelt.
Ja, precis. Och det har ju ett annat exempel i boken också, någon månad innan, när en kille kör sin vän på ett ärende i Rågsved, och de blir, hamnar mitt i en fälla och båda blir svårt skadade.
Mm.
Och det är också för att han ville vara schysst och köra en kompis helt enkelt, och var inte det minsta gängkriminell, men hamnar mitt i det här. Så att det där är ju också, och det är ju, om man, det var som också, jag pratade med en kille som växte upp i Vårby och som säger att alla känner alla liksom, och ibland kanske man liksom kör in någon. Alltså man växer upp tillsammans, en del är gängkriminella, en del inte det liksom. Så man umgås ändå i, så hamnar man i ett polis-PM, eller man hamnar i en situation för att man inte själv är gängkriminell, utan för att man känner någon som är gängkriminell. Så att det är också det här, den pratar om komplexitet, det är komplext.
Mm. Och igår då på pressträffen, då hade du anhöriga till Adriana och Emil där, och du hade också poliser och åklagare där. Hur liksom, en sak som också är så på personlig nivå med de som utredna, som hör det här larmsamtalet som när Adriana ligger och kämpar för sitt liv, hör man liksom ett ljud där i den inspelningen där, liksom ett klagande ljud, och det är ju ett barn som håller på att dö. Och du skriver att det är ett ljud som de aldrig glömmer. Och det är såklart på en, man tänker liksom, det är såklart på en personlig nivå, de har ett jobb att sköta och allt sånt där. Men hur när poliser och åklagare har liksom läst boken och igår då liksom, vad får du för reaktioner därifrån?
Alltså jag har ju bara fått positiva reaktioner överhuvudtaget, i, alltså även inifrån gängmiljö som tycker att det är en intressant bok, att och man får mejl från läsare och kommentarer och ja, aha, det är därför det blev så här, och liksom det borde politiker läsa och så vidare. Men från polisen,
det kan vara den här politiken som gick på Blomtåg, den här enda politiken som var kvar, den personen kanske är intresserad av att läsa boken. Och
precis. Mm. Nej, men de tycker att det är bra, och även jag har ju fått lite, försökt få in ett mänskligt perspektiv också med poliser och åklagare, till exempel att någon är mammaledig, att den har sina barn, men också den här rollen, och någon polis som ibland när han skulle somna på kvällen så hörde han ljud från det här larmsamtalet spelades upp i huvudet. Jag vill liksom någonstans, man har sina yrkesroller, man har liksom en professionell distans, men det kokar ändå ner till att det är människor.
Mm.
Jag har försökt få ett mänskligt anslag på alla, och även de, jag försvarar absolut inte någon handling eller någonting, men även de här gängkriminella ibland lever ett rätt, vad ska man säga, har en del av sitt liv som är rätt vanligt, att man bor i en lägenhet i ett vanligt hus, man kanske är gift, man har barn, man går och handlar diskmedel, alltså det finns. Mm. Och de också anhöriga som är oroliga och mår dåligt för vad de håller på med. Det blir något på det här sättet liksom, att det kokar ner till att alla är människor, och det kokar även ner till det här att en 12-årigt fullt friskt barn begravdes.
Mm. Den sista sommaren heter boken. Jag rekommenderar den verkligen. Jag skulle bara avsluta med, man förstår att den sista sommaren är den sista sommaren för Adriana. Men finns det någon mer innebörd i boken? Var det liksom sista sommaren för svensk naivitet? Alltså så här, jag börjar genast tänka i så här symboliska, eller hur har du tänkt kring titeln där?
Ja, alltså, från början hade jag, det var en arbetstitel på en av, boken bestod av 5 delar, och det var en arbetstitel på en av de delarna, men sen träffade jag och pratade med Adrianas mamma, och då sa hon även att 2020 blev den sista sommaren för oss, och då tänkte jag att det passar. Sen finns det också något sorts större också, det kanske du är inne lite på själv, det här att det är ju utvecklingen i samhället och en sommar som går mot sitt slut. Det är möjligt att den, jag tycker titeln passar, den är en undertitel också, och jag tycker även, alltså den handlar om grova brott, den handlar om gäng, men jag vill inte ha någon titel heller som är grövre eller pang-pang-aktig, utan jag vill ha liksom en mer värdigare. Den titeln passar för den här boken.
Ja, jag tycker också att det var väldigt bra titel för det, och den passar också i hur du skriver, som du har varit inne på, men att de här människorna hoppar ut ur sidorna och man får en känsla för dem, ibland mot kanske sin egen vilja, att man känner empati för någon man, som är halvt skönare, inte känner någon empati för och sådär. Och också att man får inblick i saker som man annars inte får det, men man borde ha. Jag rekommenderar verkligen boken, och stort tack Karl-En för att du var med i Rak Höger.
Stort tack Ivar.
Och stort tack till er som lyssnar. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden, och du hittar alltihop på www.enrakhöger.se. Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpi@substack.com. Vi hörs om en vecka igen.